Hej allesammans. Vad trevligt att få sitta så här en söndag. Daniel Back heter jag och jobbar med det sociala arbetet här främst på templet. Men jag får också chans att predika. Och vid det här tillfället nu idag så passar jag på att bjuda med en broder. Anders Eriksson. Jag tycker vi ger honom en applåd. Jag glömde mitt. Färdigt. Ja. Anders är anställd här på 30% för att jobba med Celebrate Recovery hos oss i templet. Och det har ju fallit väl ut. Vi har 4 grupper igång här som kommer att fortsätta ett år framöver. Och du har fått ett nytt boende också.
Ja.
Väldigt nära här.
Ja.
Hur känns det? Det är nere på gamla Locus där YWAM, UMU, håller till. Annars nu hyr in sig. Så välkommen till Östermalm får vi säga också.
Tack.
Vi ses ju ganska mycket här nere då. För du kommer förbi och äter lite och hämtar lite mat om dagarna och så. Så att du är ju inte ny för många av oss som är här på dagtid. Men för den här församlingen så tror jag att det är en hel del som inte har sett dig tidigare. Du gör också träning för ungdomar uppe på ett ställe för utsatta ungdomar som vi driver tillsammans med Svenska kyrkan, Röda korset, Fryshuset med flera. Där vi har 26 platser och Anders är där på måndagkvällar och tränar med de här killarna som ofta är papperslösa tyvärr. Men vi stöder dem och jobbar med dem så att de ska få det bättre. Men idag så är du inte här för att berätta vad du gör på templet, utan jag tänkte vi skulle utifrån texten som har lästs om frälsningen så ska vi få lyssna till ett vittnesbörd om just frälsning. För det är inte så länge sedan du blev frälst, Anders. Nej. Men jag tänker att vi tar det från början och sätter det till rätta och så ska vi liksom få lyssna lite på en berättelse. Hur den kan se ut i Stockholm, ute i förorten. På vägen in mot stan och här sitter du nu i templet. Men var började resan? Du är uppväxt i?
Ja, min mamma och pappa skiljer sig tidigt så jag är uppvuxen både i Hässelby och i Vällingby. De ligger väldigt nära varandra. Men jag brukar säga Hässelby, jag bodde mest hemma hos min mamma. Då. Jag har en tvillingssyster, så vi är båda 33 år. Hon är höggravid, by the way. Jag blir morbror när som helst. Det är så vackert som man börjar gråta när jag tänker på det. Inte bara själva det miraklet i sig, utan att jag får vara här nu och jag är med. Hon behöver inte vara orolig att jag är någon annanstans eller att jag inte ska överleva och sådär. Men min mamma och pappa skilde sig tidigt. Min mamma, alkoholist, narkoman. Nykter nu då, men fram tills jag var 12 var det väldigt... väldigt stökigt och väldigt rörigt. Det var svårt för mig att vara närvarande i skolan. Så det var väldigt orolig liten pojke. Stark. Ångest hade jag som barn, förstår jag nu. Så mycket som hände som gjorde att jag var väldigt otryggt. Så tidigt hade jag det här hålet och oron och som en torktumlare liksom här inne. Så det var fler saker som hände som gjorde, jag vet inte om man ska kalla det trauman, men som inte ska hända när man är liten sådär. Jag ville bara vara med min mamma, men tidigt så försvann hon då, hon kom inte hem och sådär. Så hände det flera allvarliga saker då, så, i samband med kriminalitet och droger då. Hon var med människor och jag ville bara vara med henne då. Så vi var på konstiga platser, konstiga tider och sov på konstiga platser sådär. Och så var det under lång tid sådär, men det var ganska likt sådär. Alla mina vänner när jag växte upp, de hade liknande hemförhållanden. Alla kanske inte hade alkoholiserade eller sådär föräldrar och så, men ändå föräldrar som inte förmådde ge barnen det de behövde, att de inte var känslomässigt närvarande kanske. Flera hade både mamma och pappa, men om liksom föräldrar inte är närvarande och ser barnen och bekräftar dem och så vidare, då skapas det här hålet som flera av oss hade där Ja, min mamma och
pappa. Det här är
ju
verkligen aktuellt idag när vi pratar om förorten och problemen vi har ute i förorten. Att när man växer upp under sådana här förhållanden så är man på ett sätt lite hopplös, kan det kännas som. Är det inte så? Och att narkotikan kommer in då. Och du började, hur tidigt var det du började ta droger?
Alltså jag började röka hasch när jag var 12-13. Det är märkligt när man pratar om det sådär. Hur kom du i kontakt med droger? Och jag har varit i många sådana här forum, Almedalsveckan, och pratat med politiker, så jag har jobbat med ungdomar nu i mitt unga vuxna liv. Men och så här, inkörsporten till droger, och hur kommer det sig och sådär. Jag vet, för mig, långt innan jag kom i kontakt med droger, innan jag började liksom dricka alkohol och sådär, så hade jag tendenser att bli beroende. Liksom, jag var redan beroende, om man ska prata på det sättet. Liksom. Sen när jag började ta droger så blev jag väl beroende av effekten det gav. För det blev ju en lösning på hur jag mådde. Så jag hade ju innan ett hål, något som jag försökte fylla. Liksom. Så drogerna var ju liksom, jag hittade ju hem liksom då, på ett sätt.
Det fyllde det här tomrummet på ett sätt då. Och så småningom så, när man håller på med droger så leder det till kriminalitet. Och du hamnar så småningom i sådana situationer där du också blev häktad. Kan du berätta någonting om det och varför du blev det?
Så fram tills jag var 22 så blev det bara värre och värre. Liksom, alla mina värderingar och idéer om vad jag tycker liksom, och vad jag inte borde göra, de liksom klev jag över bara, sak efter sak. Jag vet, mamma rökte hemma när vi var små. Rökte på toaletten, så jag tyckte det var så äckligt. Jag vet att jag tänkte att jag ska aldrig börja röka. Så började jag röka. Hon var alkoholist. Liksom, hon fick stryk en gång på skolavslutningen med pundare på toaletten. Så här, riktigt våldsamt och blodigt. Och jag förstod att alkohol och sådär, det är inte så bra. Jag ska inte börja dricka. Så började jag dricka. Så när jag gjort sådär, jag ska aldrig göra det här. När jag växte upp. Jag ska aldrig ta steroider. Liksom. Jag ska aldrig. Många, jag ska aldrig. Så jag har uppfyllt i princip alla. Men fram tills jag var 22 så fortsatte allting eskalera. Jag har aldrig varit våldsam sådär, men jag gillade droger som gjorde att jag inte behövde känna någonting. Och i det tillståndet har jag gjort massa knäppa saker. Så jag blev häktad. Jag har varit placerad många gånger och ivägskickad och på behandlingshem och allt vad det är. Men sista gången där jag var 18-19 så var jag på ett ställe under ett år, och så kom jag tillbaka och fick en försökslägenhet i Hässelbygård som jag efter en tid fick ta över, så jag fick ett förstahandskontrakt mitt där allting började, tog i form av eftervård. Men så jag bodde där i 3 år, och under den tiden så blev det bara värre och värre, och situationer blev allvarligare och folk blev skadade på sätt som var läskigt. Började skjutas mer, och en vän blev skjuten så här precis utanför min port. En annan väns storebror blev avrättad i bilen med 2 barn i baksätet. Och det var många sådana saker som skedde precis där runt där vi bodde. Och då började det bli allvarligt. Och till slut blev jag häktad. Svårt att minnas den här tiden, så, men nästan känns nästan som att jag vaknade upp i häktet. Jag vet ju när jag blev gripen och så. Liksom, och så. Men jag blev häktad när jag var 22 och misstänkt för två brott. Ett väldigt grovt brott. Så, och allting blev väldigt verkligt, liksom, vad livet hade tagit mig.
Och där så vaknade du lite upp. Och så fick du hade lite tur, eller vad man ska säga, att tur pratar vi inte om i kyrkan, utan vi pratar om Guds försyn, eller att Gud är med på något sätt redan där. Vad hände?
Alltså jag var häktad och det var så konstigt, för att jag hade så här fulla restriktioner. Och jag fick inte träffa någon, jag var isolerad liksom. Det var nog bra, det var jättejobbigt såklart, men ett av brotten var väldigt, väldigt allvarligt, så ett våldsbrott som jag gjort mig delaktig och skyldig till. Jag tyckte inte jag var skyldig, eller inte lika skyldig som de andra. Men sådär, riktigt allvarlig brottsrubricering, så jag riskerade 7 år. Och kände väl att det är riktigt knas sådär. Och hade svårt att säga, alltså, vem är jag? Liksom, vad händer nu? Liksom, vad är det som har hänt? Och jag kommer ihåg att jag fick första brevet efter några veckor från min mamma. Och så stod det, hej min lilla prins. Och jag fick som error i hjärnan. Jag kunde inte greppa det. Jag var misstänkt på mordförsök, för rån. Och jag var ingen värsting så, men jag var ingen tönt heller, tyckte jag liksom, på något sätt. Liten och förvirrad var jag framförallt. Men när jag fick det där brevet, då kunde jag inte sätta ihop någonting. Min mamma var ju den som verkligen sett mig liksom, och verkligen så här, hon vet ju vem jag verkligen är. Så, och där började det hända saker. Och efter ett par månader så blev jag i alla fall inte dömd, för jag blev dömd för rånet eller rånförsöket. Och jag ville verkligen ha hjälp, så jag blev dömd till kontraktsvård. Det var helt otroligt, för vi alla blev friade. De brukar egentligen döma alla för samma sak när de inte kan fastställa vem som är gjort vad. Men de friade oss alla tre istället. Och jag fick komma till ett behandlingshem som heter Hatten, där man jobbar efter 12-stegsmodellen och pratar om Gud på ett sätt. Och Guds nåd att jag fick komma dit. Hade jag blivit dömd för något sen värre, hade jag inte blivit rehabiliterad. Det hade blivit som alla andra placeringar. Jag kom hem därifrån och vet mycket mer om den kriminella världen än vad jag visste innan. Mm.
Så du hamnade på Hatten, det var där som Sebastian Staxet också fick hjälp. Ja. Samma ställe som hjälpte dig också. Och där kom du in i 12-steg. Som vi också jobbar med här i templet nu då. Fast på kristen grund. Celebrate Recovery som det heter. Och där började du lära känna 12-stegsprogrammet. Och du blev ren där.
Ja. Det funkade verkligen för mig. Jag var bara 23 eller så. Jag var 23 när jag kom dit. Det var 10 år sedan. Många var äldre och så. Många kom från anstalt. Jag kom direkt från häktet. Och vissa var där frivilligt. Men jag var där också för att jag ville vara där. Och jag var också dömd för att vara där. Så. Men jag ville ha det där. Ja. Jag ville ha det. Jag var villig att ge upp. Jag förstod att jag inte kunde själv. Jag förstod att jag hade problem. Jag förstod att ingen mänsklig kraft kunde befria mig från mitt beroende. Och jag var villig att tro att Gud finns. Och 12-steg, att det finns en lösning. Det har funkat som många andra.
Och sen kom du ut då från behandlingshemmet och hade en sponsor där som hjälpte dig mycket. Men vad hände där? Det som för många som kommer ut så är inte vägen spikrak.
Alltså jag bodde där ett år och var nykter i 5-6 år och jobbade med ungdomar och liksom, det är en lång period som vi ska försöka summera. Men jag hittade något, jag hittade någon form av tro som funkade liksom sådär. Inte Jesus. Jag visste ingenting om Jesus. Men jag hade en personlig idé om vad Gud är. Så där. Och liksom så. Men jag hade också en sponsor. Det var en kille som var där. Det var faktiskt han som gjorde att jag fick en, liksom, en tanke om att det kanske ska funka för mig också. Så han hette Michel. Och jag såg honom i början där. På Hatten. Liksom krallig och tatuerad. Och högljudd. Hotade allting i mig. Egentligen all min stolthet om att säga ja. Men efter en tid så blev han så här lugnare och slutade svära, och vi hade grupper hela tiden och vi pratade om känslor och massa saker, och han var en av dem som tidigt blev lugnare. Man såg att det hände någonting med honom och han började prata om liksom sårbarhet och massa saker, och jag, liksom, det tändes, det var någonting i hans ögon, och han hade börjat göra 12-steg. Han hade inte bara gått på lite 12-stegsmöten och så här, suttit med grupper, utan han hade skaffat en sponsor som hjälpte och vägledde honom i stegen, och hade börjat hända någonting. Så han blev min sponsor. Han hade gjort mycket värre saker än mig, och jag kunde verkligen tro att han hade något jag ville ha. Så väldigt, väldigt man kommer sin sponsor, som det heter, vägledare, liksom väldigt nära, i och med att man delar med sig av det djupaste så här, man blottar sitt liv och delar med sig av det så här, i tolvsteg. Och han blev min sponsor och vi fick en väldigt fin relation, så under många år så var vi, han var min absolut bästa vän då, men han tog återfall och gick ut och tillbaka till det andra livet. Och ett par år efter så gjorde jag också det. Inte som ett liksom, inte för att jag följde efter honom, utan det var ett resultat av att, alltså, jag slutade be, slutade gå på möten, slutade hjälpa andra. Sakta började jag tycka att det var viktigt att tjäna pengar. Sen hände det andra saker. Min tjej var otrogen mot mig med min bästa vän och sådär. Det var många saker som jag tyckte då var anledningen. Men det var ju för jag slutade ta hand om mig själv. Jag hade ingen skyddsnät längre. Så till slut så tog jag också återfall.
Så härjar ni runt rätt så mycket där tillsammans?
Ja, och det är så overkligt när jag tänker på det. Så personen som jag har kommit så nära, som jag aldrig gjort med någon annan, var jag nu ute med och gjorde helt andra saker, liksom knarka och reste runt och ja, allt var det livet.
Men sen slutade det ganska tragiskt där, den relationen till honom.
Ja, alltså vi blev osams i Thailand över pengar och andra saker och ville i princip döda varandra. Och så vi hade inte hörts på ett år eller två. Och jag försökte liksom träna mera, träffa flera tjejer, jag försökte plugga, gjorde massa saker. Liksom, och försökte gå runt det här problemet som var jag inuti mig. Liksom. Jag hade massa yttre lösningar på mitt inre problem. Ingenting funkar. Så jag det var ju sommaren för 2-3 år sedan. Så får jag ett samtal, jag är på den här folkhögskolan då, och står i köket och jobbar. Då. Och då ringer hon och säger, Michelle har dött. Han dog. Ja, vi kommer väl komma in på det. Men så otroligt tragiskt, liksom i droger och allt det där livet. Och vi fick inte förenas liksom på något sätt. Han får två små döttrar som han också lämnar här. Mm. Otroligt sorgligt.
Sorgligt. Det är ju där du har levt väldigt nära döden egentligen. Och varit med om en bilolycka också där du klarade dig ganska nära döden och så vidare. Det blir ju så, man lever i det här gränslandet mellan att faktiskt få leva och dö. Jag tänker på, är det en ängel här eller? Ja. Att vi har någon skyddsängel ibland som finns.
Ska jag berätta en sak om just den här ängeln? Utan när jag kom in här så såg jag den. Det var det första jag såg när jag klev in på den. Exakt en likadan ängel. Jaha. Står i min mammas vardagsrum. Så här ut mot fönstret. På exakt samma plats har jag stått på knä många gånger. Exakt på samma plats blev också min mamma frälst. Som ett resultat, hon såg vad som hände med mig. Den stod precis bakom henne. Jag kommer ihåg vart hon satt i rummet.
Wow.
Hon blev drabbad av den heliga ande. Exakt likadan. Nu sitter den mellan mig.
Ja, precis. Ja, det är härligt. Sen ledde det här så småningom till någon slags beslut från dig att nej, men nu får det vara nog, va? Och då var din mamma där igen för dig.
Ja. Precis. Så jag, det hade hänt så liksom under 4 år så pågick det här typ återfallet, eller man ska säga. Så det blev så mörkt. Det blev så mörkt. Speciellt eftersom att jag liksom redan hade insikter om mitt liv och jag liksom gjort ett grundligt stegarbete och liksom gjort massa gottgörelser och liksom gått tillbaks till brottsoffer och människor jag blåst och skadat och sårat och bett om ursäkt liksom och verkligen gjort rent. Och sen hade jag börjat smutsa ner igen och liksom skammen och sorgen liksom käkade upp mig. Men jag förmådde inte svälja stoltheten och be om hjälp. Så det behövde bli riktigt, riktigt mörkt och göra väldigt ont innan jag först liksom kunde be om hjälp. Så det var liksom min sista utväg. Jag bodde hos en kompis ute i Högdalen. på en soffa typ, och jag hade alltså ingenting kvar. Så jag ändå liksom, jag har alltid haft en stark fasad, liksom tränat mycket. Efter det där med min tjej, hon var otrogen, och så jag kunde inte hantera en enda känsla av det där liksom. Så jag bara flydde, jag köpte liksom en dyr bil och bara. Men min, liksom, jag hade torska körkort, jag höll på där, körde av vägen, jag hade inte sovit på fleding. Somnade bakom ratten, höll på att döda alla i bilen. Och många sådana saker hände liksom. Jag hade ingenting kvar, jag var liksom undernärd, kunde knappt äta, jag blev jättesjuk av alla droger, jag kunde inte.
Vad sa du? Vi läste ju ett ord här om att mörkret, alltså när Jesus kommer in med ljus, så älskar människorna mörker mer än ljuset. Vad är det som, alltså, kan du relatera till det?
Ja, alltså om man snackar om den perioden, den formen av mörker, det är ju väldigt mörkt. Alltså den där texten tänker jag mer på det dagliga mörkret som kan komma nu i form av stolthet och så skam som liksom attacker så där, som gör det svårt för mig att känna Guds kärlek. Och då är jag hellre där och vill ha bekräftelse av människor än att tjäna Gud. Men den formen av mörker som var då, du vet, jag fortsatte hellre då att försöka bedöva, för tanken av att försöka möta allt det här mörkret och skammen och skulden och så, det lockar inte direkt. Man är hellre kvar i mörkret och fortsätter, för jag vet vad jag får, jag vet konsekvenserna av det livet, jag kan det och jag är typ beredd att ta det på något sätt. Hellre, fast nu förstår jag också att jag visste inte hur ljus det kunde bli. Alltså jag visste inte att jag kunde må så här. Det är det som är Guds nåd också, att liksom, inte först jag såg hur ljus det kunde bli, förstod jag också hur mörkt det hade varit. För att, alltså att just jag blev räddad liksom på det sättet, en radikal frälsning skulle jag säga. Men jag ringde min mamma mitt i det. Jag var hemma hos min polare där i Högdalen. Jag var undernärd liksom. Jag vägde 87 kilo då. Vid det här tillfället vägde jag 71. Jag kunde knappt äta. Jag liksom tagit massa droger under lång tid, som gör att man blir sjuk om man inte fortsätter ta och sådär. Så jag ringde min mamma och sa, jag orkar inte mer. Jag orkar inte mer. Så hon kom och hämtade mig. Hon sa så här, var drogfri ett dygn, så kommer jag och hämtar dig. Då satt jag så här ett dygn. Jag kunde inte sova, jag kunde inte äta, jag hade så ont i magen. Jag hade också, det här var på, det var typ februari eller mars för 2 år sedan. Det var kallt och jag vet att jag hade så tights under jeansen, för att jag frös hela tiden, jag hade ingen näring liksom, hade ingenting funkade i min kropp. Och jag kommer ihåg, jag hade också slagit, så jag hade typ stukat båda tummarna. Jag skulle duscha innan hon kom, och jag ville liksom vara fräsch innan hon kom och hämtade mig. Jag kommer ihåg, jag fick inte av mig kläderna. Alltså jag var så svag, jag kunde inte ens snita mig. Jag hade ingen så här, oj, jag hade en bukstyrka liksom. Otroligt, otroligt. Jag höll på att liksom dö bara av det. Så, men hon kom och jag fick typ tända av hemma hos henne i Hässelby. Jag fick corona också. Jag höll på att dö liksom under den här perioden. Man brukar få nedtrappning, liksom läggas in på sjukhus. Man kan få epilepsi och liksom delirium och massa saker. Och så, så det var riktigt, riktigt, riktigt jobbigt. I och med att jag fick corona också. Ja, helt otroligt vad dålig jag var. Men jag visste ändå att nu är det över. För då hade jag gett upp på ett nytt sätt. Alltså jag visste att det fanns, liksom, det fanns 12 steg och det fanns mer för mig. Liksom. Jag någonstans visste det. Så den våren var otroligt jobbig, men det var början på något helt, helt nytt.
Det är våren 2020 vi pratar om då. Ja, coronavåren. Ja, coronaåret har varit olika för olika personer kan vi väl säga. För det har det varit ganska bra år 2020. Ja. Ja, du berättade där du står där med din mamma och ni gråter och nu är jag fri och så vidare. Samtidigt så hade du inte mött kyrkan och den biten. Men du hade vänner som tog med dig så småningom, även till gudstjänst.
Ja. Alltså jag klev ju tillbaks in i tolvstegsgemenskapen. Det finns ju NAA, anonyma alkoholister, anonyma narkomaner. Så finns det något som heter CA, Cocaine Anonymous. Jag har tagit mycket kokain. Och så det var lätt för mig att gå dit. Så det är inte drogspecifikt så, men man pratar efter stora boken, anonyma alkoholister och tolvsteg. Så det var lätt för mig att gå dit och gå på möte. Jag tog en sponsor och jag gjorde stegen igen på ett helt nytt sätt. Så jag var ärlig om de djupaste sakerna. Det jag aldrig tänkt någonsin skulle komma ut i ljuset. Liksom. Det var jag ville att berätta för den här personen som vägledde min nya sponsor. Som vägledde mig i stegen. Och fick uppleva en ny slags, helt ny slags frid i det där. Och det var lätt för mig att liksom bara ge upp. För jag förstod, jag hade det var min sista utväg. Liksom. Det livet dödade mig. Så att, liksom, jag behövde verkligen komma in. Så första mötena, så, alltså jag kunde inte ens, jag skämdes så mycket. Jag kommer ihåg, jag gick och tog en bricka efter 3-4 veckor. Jag skämdes så mycket, jag skulle ta kaffe, jag var så skakig liksom, innan allting hade lämnat. Det var svårt att titta folk i ögonen och sådär, helt konsumerad av skam. Men något nytt hade verkligen kommit. Och så, men jag träffade folk där på CA-mötena som strålade extra mycket. Du vet, de var fria från det här skammen. De pratade om Gud på ett sätt också som man inte gjorde på tolvstegsmöten. De pratade om Gud på ett sätt som så här, wow. De behövde egentligen inte ens prata om Gud. Man såg att Gud var i dem. Så här. Jag förstod inte att det var det. De var strålade. En tjejkompis framförallt. Så hon drog med mig till kyrkan. Till Folkungakyrkan på tisdagar där Sebbe stod och predikade. Och där var det ju värstingar som har blivit frälsta. Det var också lätt för mig att tro att Jesus förvandlar liv. Det var inte svårt för mig att tro på Gud. Jag kan se nu också vad Gud har gjort i mitt liv. Även när jag har känt mig som mest hopplös och på de mest mörkaste platserna. Men när jag kom till kyrkan, det var inte lätt att så här, typ, ta emot Jesus, men det var lätt för mig att tro att jag hade det här senapsfröet. Liksom. Jag hade ett senapsfrö och Sebastian och Bets och de här som levt så otroligt mörkt och skadat och sårat. Och liksom så här, människor hela livet, de stod där framme och bara förbön och pratade om Jesus. Så jag tog emot mycket förbön i början. Jag kom tillbaks fast jag inte liksom visste. Jag kände inte lovsången i början. Jag satt så här med armarna i kors. Och mycket snack om Jesus hela tiden liksom. Men när jag tog emot förbön så började det hända saker. Så jag gick med i en hemmagrupp. Och liksom jag bara kände att någonting började dra i mig.
Så kom du till en punkt där du känner, men nu vill jag döpa mig. Det står ju där i texten vi läste att ty så älskade Gud världen att han gav sin enda son för var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. När skulle du säga att din tro, när blev du frälst?
Det är svårt att så här, säga, ja, då fick jag möta Jesus. Men det, alltså, när jag döpte mig så var det ett starkt beslut för mig att så här, bekänna med min mun och tro med mitt hjärta. Så efter det började hända otroliga saker. Inte bara fina saker. För jag hade svårt att greppa hela skapelsen och skapelseberättelsen. Och vem Jesus är i mitt liv och vad han kan göra för mig. Så jag bad mycket i början. Så hjälp mig att tro. Hjälp mig att tro med mitt hjärta. Jag bad det hela tiden. Och då började det hända saker. Samma sätt som jag bad om tålamod. Jag fick inte tålamod. Jag fick otroligt jobbiga situationer att träna mitt tålamod på. Och när jag bad om tro så fick jag inte tro. Bara sådär, utan det hände saker som gjorde att jag var tvungen att välja att lita på vad Gud säger. Eller att handla på det sättet jag brukade göra förut. Och så det var en kille som, ska jag dra den?
Klockan. Ja, vi är snart i mål här, men snart ta en snabbis.
Nej, men det var en kille som han hade fått, det var några som försökte döda en sådär, en vän. Jag kände inte honom egentligen. Och han fick för sig att det var jag hade typ inte ens träffat honom. Så han fått för sig att det var jag som hade beställt den här liksom. Ja, de försökte liksom döda honom. Han är liksom riktigt så stressad människa som ställer till det. Han fick för sig att det var jag, han började hota mig och jag blev verkligen rädd för mitt liv. Jag kan se nu hur det var mitt förflutna som bara kom tillbaka och attackerade mig och försökte separera mig från Gud. Jag var så rädd under den här tiden. Så jag och Beth så att jag bad för honom. Och bad för mig och liksom blodets beskyddelse och liksom, du vet, Gud är för mig. Gud, ingenting ska skada mig. Och liksom, jag blev verkligen tvungen att tro på det och gå liksom, i tro och inte efter vad jag ser. Walk by faith, not by sight. För flera gånger jag hade verkligen idéer om att jag måste ta tag i det här. Jag måste hantera det här. Jag måste se till att bla bla bla. Och då hade jag ringt folk och det hade blivit katastrof. Katastrof. Men jag gjorde inte det, utan jag litade på att liksom Gud har full kontroll. Och det slutade med att han kom in i tolvstegsgemenskapen på ett helt otroligt sätt. Han kom in där och till slut fick jag träffa honom för första gången. Så han bad om ursäkt. Den här killen är inte en sån som ber om ursäkt för det han har gjort. Liksom hans hjärta mjuknade. Han var på lite gudstjänster och han grät för första gången på länge. Och han började skrämma med honom men jättelänge. Liksom så här, helt otroligt, jag fick välsigna honom. Och liksom visa att det finns någonting. Nu är han verkligen på, mellan mörker och ljus. Onda krafter drar i honom, så jag fortsätter be för han. Men om jag inte hade handlat efter vad jag tror att är Guds vilja, om jag inte hade gått i tro, konsekvenserna hade varit förödande. Och det som hände var att det stärkte min tro otroligt. Så Gud är trofast. Liksom, jag kom ut ur det där starkare än någonsin. Min tro liksom förstärkte som inget förr. Och så hände det massa sådana saker där jag liksom drogs närmare Gud.
Sista frågan. Du har ju trott på en högre makt i AA eller CA, 12 steg. Skulle du säga skillnaden med att nu ha mött Jesus Kristus som frälsare?
Ja, det är stor skillnad. Det är stor skillnad. Så, så jag fick verkligen uppleva en ny frid när jag gjorde 12 steg. Blev ärlig på ett sätt jag aldrig har varit och blev på det sättet liksom fri på ett sätt och sådär. Men att ta emot Jesus och sådär. Jag brukar säga att 12 steg, alltså i stora boken som man jobbar efter, så är det 12 löften, 9:e stegslöften. Det är 12 löften om frid och massa fina löften som infrias om man gör dem där helt ärligt och tror liksom tror på Gud då. Alltså, i Bibeln är det över 3000 löften som också är liksom sanna och jag känner hur de sakta börjar infria sig också och så jag känner, alltså det går inte att förklara. Det är en helt ny frihet, en helt ny frihet. Innan kände jag inte vad som var min vilja och Guds vilja. Jag bara bad i form av så här önskemål utifrån givna texter i en bok. Jag hade ingen aning om vad liksom Gud var kapabel till. Det var en begränsad tro. Nu är den totalt obegränsad. Och jag känner vad som är min vilja och Guds vilja. Min vilja är det jag vill. Guds vilja är det jag behöver. Och jag behöver bara lyssna på det. Liksom. För Guds kärlek för mig slutar aldrig. Jag behöver bara be om att få, bli, liksom, få ta emot det. För det är saker som står i vägen. Det är därför Celebrate Recovery är ett otroligt program. Att bli fri från det som står i vägen för oss att ta emot Guds kärlek.
Underbart. Och resan har ju bara börjat. Och du döpte själv en kompis här förra söndagen.
Jag döpte en barndomsvän i söndags.
Ja, fantastiskt. Så nu är det fler på gång in. Du har mycket kontakter med de som har levt liknande liv som du själv. Och ser fler komma till tro där. Och det har bara börjat. Det är fantastiskt. En applåd för Anders. Tack så jättemycket, Anders.
Tack.
Jag ger en kram.